Ska vi ta och be tillsammans? Evige Gud, du som har all makt och som älskar oss mer än vad vi förtjänar, omslut oss med din barmhärtighet så att vi inte bara ser din vilja utan också tjänar dig genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Texterna den här söndagen, de griper tag i mig. Och det har de alltid gjort, ända sedan jag blev kristen när jag var 13 år. Det är starka texter, ett starkt budskap. Till exempel då texten från Gamla testamentet, profeten Amos som vi hörde. I Israel under Amos tid så ägnade kungarna mycket av sin tid åt rikedomar, krig, makt, egen ära, hat mot invandrare och förtryck mot små folk och så vidare. Precis på samma sätt som det är i vår värld idag. Men som en följd av det här så uppstod det sociala orättvisor och falsk fromhet, trots att folket i Israel fortsatte att kalla sig själva för Guds folk. Så Gud sände dit Amos, en profet som bodde i Juda, det lilla riket i syd. För på den här tiden var Israels folk uppdelat i Nordriket och Sydriket. Gud sände dit Amos för att förkunna domen över folket, och han fick använda starka ord. Gud är trött på de religiösa, säger Amos. Jag avskyr era fester, jag hatar dem. Jag står inte ut med era högtider. När ni offrar till mig och kommer med gåvor så vill inte jag veta av dem. Jag vill inte se era offer av gödboskap. Men låt rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Amos, han var en ganska färgstark profet. Han levde på 700-talet före Kristus. Så det är 2700 år sedan ungefär. Men det han sa då, det gäller fortfarande för oss. Och det är fortfarande ett problem, både i våra kyrkor och i vårt samhälle. Vi offrar förstås inte gödboskap till Gud, det tror jag inte i alla fall. Men mycket annat som Amos talar om i Amos bok, det känner vi igen allt för väl ifrån vår tid. Våra högtider, våra gudstjänster, är det möjligt att de är lika självupptagna nu som de var då? Att religiösa människor på Amos tid kanske inte skiljer sig så mycket från oss som möts här i kyrkorna i Sverige, runt om i vårt land. Inbjuder vi våra medmänniskor till en gemenskap, eller är det viktigare att vi firar vår gudstjänst på rätt sätt, med citationstecken rätt sätt? Att vi firar gudstjänst på samma sätt som vi alltid har gjort? Har vi en medveten reflektion om vår levnadsstandard, om vårt slöseri med råvaror och energi? Att vårt sätt att leva faktiskt tär hårt på det som ska vara våra gemensamma resurser. När vi i vårt land köper billiga kläder som tillverkats av kvinnor och barn som får så låg lön att de knappt kan överleva. Eller när vi köper kläder som tillverkats av människor som är inlåsta i reformeringsläger i Kina. Vi köper kött, sojabönor och annat som odlas på mark som är där de har skövlat Amazonas i Sydamerika. Det vi köper transporteras runt halva jordklotet på fartyg och flygplan som drivs med smutsig fossil energi och som bidrar till klimatförändringen. Och på det viset så bidrar du och jag till svält och utarmning jorden runt. Vår levnadsstandard påverkar andra människors möjligheter att leva ett rikt liv. Vår levnadsstandard påverkar naturen och bidrar till utrotningshotet mot andra arter. Amos, han talar om rätten som ska tillåtas svälla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström. Orättvisor och förtryck behöver lyftas fram och benämnas. För det som lyfts fram i ljuset, det kan förändras. Vi har i våra kyrkor en vacker men också krävande tradition att tala tydligt om orättvisor. Vi har ett ansvar att påminna det samhälle vi lever i om det som inte står rätt till. Vi har ett ansvar att hävda rätten för alla människor som på olika sätt har det svårt. En kyrka som tydligare tar parti för de små i samhället. Det är en viktig konsekvens av det Amos sa för 2700 år sedan. Dagens tema, det är tro och liv. Och det handlar om att det är viktigt att det hänger samman det vi säger och lär och tänker med det som vi gör och lever ut. Det behövs en harmoni mellan ord och handling. Och då riktas udden i dagens budskap inte mot andra utan mot oss själva. Mot mig som individ, mot oss som kyrka och församling. För det händer att församlingar och kristna gör det svårare för människor som söker Gud att hitta rätt med sin längtan. För vi kan dölja Gud bakom traditioner, bakom krångliga ord och former. Eller ännu värre, att vi som är kristna döljer Gud bakom våra egna synder, bakom skvaller eller i vår rädsla för allt som är nytt. Det ska råda harmoni mellan ord och handling. Orden spelar liten roll om vårt handlande säger någonting helt annat. Församlingens uppgift, gudstjänstens uppgift, din och min uppgift, vi som tror på Jesus, det är inte att föra vidare traditioner, att se bra ut, att ha makt i samhället. För uppgiften är densamma som den alltid har varit. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Döp dem, lär dem. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Församlingens uppgift, gudstjänstens uppgift, din och min uppgift är att berätta för människor om evangeliet. Det glada budskapet. Att berätta för människor om räddningen, upprättelsen, befrielsen, friheten som finns i Jesus. För uppgiften, det är att låta rätten flöda fram. Att den nakne får kläder. Att den hungrige får mat. Den arbetslöse får hjälp att hitta ett jobb. Den föräldralöse får en ny familj. Att den som sitter i fängelse eller ligger på sjukhus får besök. Britt G. Hallqvist har skrivit en psalm som finns i vår psalmbok. Och den är som en bön om att min tro och mitt liv ska vara helt. Ni kan titta på den sen, det är psalm 214. Hon skriver, lär mig att bedja av hjärtat, inte i afton men nu. Hjälp mig att göra din vilja, inte i morgon men nu. Hjälp mig att älska min nästa, inte på avstånd, men här. Nu när han kommer och vädjar, nu när han vållar besvär. Hjälp mig att tro på dig, Fader, inte i himlen, men här. I den förvirrade världen, hjälp mig att prisa dig här. Vi som finns i det här rummet, i den här gudstjänstlokalen, vi har olika livserfarenheter. Och våra erfarenheter av tron kan också skilja sig åt. Någon har fått med sig den hemifrån och växt upp med berättelserna om Jesus i söndagsskolan. Någon annan har hittat tron senare i livet. Och ytterligare någon kanske inte känner sig alls säker på vad tron och Gud och Jesus är och om det är något att ha. Jag blir allt mer övertygad om hur viktig församlingen är, den kristna gemenskapen i församlingen. Inte bara för dem som tillhör gemenskapen utan för det omgivande samhället som en motvikt till så mycket annat som vi ser omkring oss. För mig så är inte församlingen en perfekt gemenskap där allting är som det ska vara. Till oss när vi var tonåringar så sa de att ja, om ni hittar en perfekt församling så går vi inte med där. För då är den inte perfekt längre. Och tanken var både att jag som kommer är inte perfekt, men också att då upptäcker man att den församling som ser perfekt ut faktiskt inte är det. För vi är människor och Gud vet att vi är människor och vi är inte perfekta. Men på gott och ont så är församlingsgemenskapen en verklig gemenskap. Där våra brister finns med tillsammans med vår styrka, vår förmåga, våra talanger. Församlingen får vara en plats där vi får öva oss i detta att vara en människa. Där vi får hjälp att slipa av lite grann av vår taggighet. Där vi får hjälpas åt att lyfta varandra. En plats där vi får öva oss i detta att vara människa och att låta Gud få vara Gud. Att han får vara mitt ibland oss. Men det är inte alltid enkelt. Många människor säger sitt ja till Gud utan att det får någon som helst skillnad i deras liv. Och texten ur profeten Amos handlar om människor som håller fester och gudstjänster till Guds ära men ändå missar poängen. Det är inte sången i sig, bönerna i sig eller de vackra orden i en predikan som Gud vill se och höra. Orden och musiken får bara en betydelse om de bottnar i våra liv, i vårt hjärta. Om vi vågar öppna upp oss för Gud och låta honom förvandla vårt liv. Jesus säger att du är älskad för den du är. Du har fått gåvor och förmågor och talanger som andra runt om dig behöver. Du är kallad att vara Guds barn. Precis som den som sitter bredvid dig är kallad att vara Guds barn. Och den du möter på gatan och kollegan på jobbet. Gud kallar alla människor. Han lämnar ingen utanför. För Jesus sa i Johannes evangelium att så älskade Gud världen att han gav den sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Idag är kyrkan på många sätt en unik plats. Där människor från olika bakgrund möts. Familjer och singlar. Unga och äldre. Det är stort att det får vara så. Det är ovanligt i vårt samhälle med en sån gemenskap. Och i vår centrum så finns Jesus där. Den Jesus som Gud sänder till oss som sin utsträckta hand. Mitt in i vår ofullkomlighet. Vi behöver visa förståelse för varandra och acceptans också både inför oss själva och inför varandra. För ingen av oss är fullkomlig. Vi är människor. Gud har skapat oss till människor. Och vi är en gemenskap av människor som vill följa Jesus. Luther, han konstaterade att kyrkans sanna skatt, det är evangeliet, det glada budskapet om Guds härlighet och nåd. Och som en av ledarna av reformationen för 500 år sedan i Europa, så la Luther stark tonvikt på hur fullkomligt fri nåden var. Att ingenting vi gör kan påverka Guds gåva. Bara tron frälser, sa man. Nåden som begrepp återspeglas i flera av Jesu liknelser i Nya testamentet. I liknelsen om arbetarna i vingården i Matteus evangelium så berättas om en arbetsgivare som går ut tidigt på morgonen och värvar några personer på torget att jobba i hans vingård. Han lovar dem i lön en denar. Och några timmar senare så går han ut igen och ser att det finns fler arbetslösa där på torget och ger dem också jobb i vingården med löfte om samma lön. Sen samma gör han om och om igen under dagen. Och till slut så är det dags att arbetarna ska sluta dagens jobb och få sin lön. Och alla arbetare får den utlovade denaren, oavsett om de har jobbat hela långa dagen eller bara en timme. Detta är ett exempel på en oförtjänt välvillig gåva. Och det ligger mycket nära det hebreiska konceptet nåd. Att vi är omslutna av Guds nåd, det innebär att det alltid också finns en chans för oss att börja om. Att det är okej att misslyckas och att ångra sig. Och om det är okej, då är det också så att vi inte behöver vara rädda för att misslyckas. Vi kan prova, vi kan försöka. Det blir lättare att leva på det viset. Lättare att våga. Lättare att orka när vi misslyckas. För nåden ger oss kraft till förändring. Guds nåd gör det lättare att leva, att ta en dag i taget. Guds nåd finns för dig och mig i varje tid, för varje stund och för varje människa i hela vårt land, i hela vår värld. Han möter dig och mig i vår otillräcklighet, i vår svaghet. Gud går in hos dig och mig och är det som jag inte klarar av. Gud tar vid där jag inte längre förmår. Jag behöver Gud i mitt liv, varenda dag, varenda stund. Till sist vill jag bara lägga till att det är viktigt att vi hjälps åt att be tillsammans för församlingen. Och be för dem som är valda till olika tjänster i vår församling. Det är allas vårt ansvar. Och det spelar ingen roll vilket uppdrag vi har. Vi hjälps åt att be för varandra. Och vi hjälps åt också att hålla visionen om Jesus levande i vår församling. I vår vardag. Och i detta att ständigt söka vidare efter olika sätt att låta rätten flöda fram i vår värld. För detta är ett ansvar för varje kristen och för dig och mig och för vår församling. Amen. Vi ber tillsammans. Helige Gud, vi ber dig om ärlighet i vår tro och rättrådighet i våra gärningar. Hjälp oss att göra det goda vi vill så att vår tro och din nåd speglas i våra liv. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi sjunger tillsammans psalmen 830, Din trofasta kärlek. Det är en väldigt kort psalm, men med underbar text. Så jag tänker att vi tar den tre gånger. Kan vi göra så?
Två.
2 gånger. Ja, det är bra att fråga experten. 2 gånger.